From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu söndagens eftermiddagsmöte under den 188:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, med tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Mormon Tabernacle Choir. Den här utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftlig tillstånd är förbjuden. President Dallin H. Oaks, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till det avslutande mötet av den 188:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Russell M. Nelson, som presiderar vid konferens, har bett mig att leda det här mötet. Vi hälsar kyrkans medlemmar och vänner överallt som deltar via radio, television, internet eller satellitöverföring. För musiken under det här mötet står Mormon Tabernacle Choir under ledning av Mac Wilbur och Ryan Murphy, med Richard Elliott och Brian Mathias vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga Herre, sänd till mig din ande. Inledningsbön får vi sedan av äldste Weatherford T. Clayton i det 70:s korum, varefter kören sjunger Herren om fåren sig vårdar.
Thank you. Our dear heavenly Father,
we are so Vår kära himmelske Fader, vi är glada att samlas i denna vackra byggnad, nära Herrens heliga hus, och höra ditt ord genom dina profeter och apostlar. Och vi tackar dig för att vi välsignas med en levande profet som söker uppenbarelse denna dag. Vi samlas återigen och ber att din ande ska vara med oss så att vi kan höra och handla efter de ord, det som vi kommer att undervisas om. Vi är dig ödmjukt, välsigna de som ska tala med din ande så att de kan tala och att vi kan höra genom andens kraft, att vi tillsammans kan förstå vad vi borde göra. Det finns många till sjöss som väntar på din omvårdnad och vill att ditt ord ska gå ut från dina levande profeter och apostlar. Må din ande välsigna oss denna dag, att vi kan höra dessa ord i vår frälsares Jesu Kristi namn. Amen.
Vi får nu höra från älskna Garrett W. Gong och Ulysses Suarez som inröstades igår morse som nya medlemmar i de 12 apostlarnas korum. Vi får därefter höra några ord ifrån president Russell M. Nelson. Äldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlarnas korum och syster Jane B. Bingman, hjälpföreningens generalpresident, talar därefter till oss.
Dear brothers and sisters, when our sons were very young,
kära bröder och systrar, när våra söner var riktigt små berättade jag godnattsagor om bigelvalpar och nynnade godnattsånger, bland annat frälsaren uppstånden är. Ibland ändrade jag skämtsamt orden till: det är dags att somna nu, halleluja. Ofta somnade våra söner snabbt. Eller åtminstone visste de att om jag trodde att de hade somnat så skulle jag sluta sjunga. Ord, i alla fall mina ord, kan inte uttrycka de överväldigande känslorna sen president Russell M. Nelson kärleksfullt tog mina händer i sina med min kära Susan vid min sida och framförde denna heliga kallelse från Herren som fick mig att tappa andan och fälla många tårar under de senaste dagarna. Den här påsksöndagen sjunger jag jublande halleluja. Sången om vår uppståndne frälsares återlösande kärlek prisar harmonin hos förbunden som sammanlänkar oss med Gud och varandra och Jesu Kristi försoning som hjälper oss att lägga av den naturliga människan och ge efter för den heliga andens maningar. Tillsammans kan våra förbund och vår frälsares försoning möjliggöra och förädla. Tillsammans hjälper de oss att hålla oss kvar och att släppa taget. Tillsammans förskönar de, bevarar de, helgar de och återlöser dem. Profeten Joseph Smith sa, citat: för några kan det tyckas som om det är en mycket djärv lära vi talar om. En makt som upptecknar eller binder på jorden och binder i himlen. Men i alla världsåldrar, när helst Herren genom verklig uppenbarelse har givit en prästadömets tidsutdelning till någon eller några personer, har alltid denna makt givits. Slutcitat. Och så är det idag. Heliga förbund och förrättningar som inte är tillgängliga någon annanstans tas emot i 159 heliga Herrens hus i 43 länder. Utlovade välsignelse kommer genom återställda prästens nycklar, lärosatser och myndighet som speglar vår tro, lydnad och den heliga andens löften till oss i våra generationer i tid och evighet. Kära bröder och systrar av varje nation, släkt och tungomål över hela vår världsomfattande kyrka, tack för er levande tro, ert hopp och er kärlek i varje fotsteg. Tack för att ni är en del av det återställda evangeliets tilltagande fullhet. Kära bröder och systrar, vi hör ihop. Vi kan binda samman enighet och i kärlek i allting och överallt. Som Herren Jesus Kristus inbjuder till, inbjuder var och en av oss till, var vi än är, vilka våra omständigheter än är, kom och se. Idag tillägnar jag ödmjukt hela min själs kraft och förmåga, vad de än är eller blir, åt min frälsare, åt min kära Susan och vår familj, åt bröderna och åt var och en av er, mina älskade syskon. Allting som är värdigt och evigt är centrerat i Gud, vår kärleksfull evige fader, och i hans son Jesus Kristus och i hans försoning, vilket den helige anden vittnar om. Den här påsksöndagen vittnar jag vördnadsfullt och ödmjukt om den levande Kristus, han som dog, begravdes och uppstod den tredje dagen och uppsteg till himlen. Han är alfa och omega. Han var med oss i begynnelsen. Han är med oss till änden. Jag vittnar om nutida profeter från Joseph Smith, till president Russell M. Nelson, som vi med glädje stöder, som våra primärbarn sjunger: lyss till profeten, han känner Gud. Och som det profeterats i de heliga skrifterna, även i Mormons bok, så vittnar jag om att Herrens rike än en gång har grundats på jorden som förberedelse för Messias andra ankomst. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
My dear brothers and sisters, mina kära bröder och systrar, var ni än är vill jag uttrycka min uppriktiga tacksamhet för er stödjande röst igår. Fastän jag är mindre talför och har en tröd tunga liksom Moses, tröstar jag mig med Herrens ord till honom. Vem har gett människan munnen? Vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu. Jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Jag finner också tröst i min älskade hustrus kärlek och stöd. Hon har varit ett exempel på godhet, kärlek och fullkomlig hängivenhet mot Herren för mig och våra barn. Jag älskar henne av hela mitt hjärta och jag är tacksam för det positiva inflytande hon har haft på oss. Bröder och systrar, jag vittnar om att president Russell M. Nelson är Guds profet på jorden. Jag har aldrig sett någon som är så god och kärleksfull som han. Jag kände mig så otillräcklig för det här heliga ämbetet, men hans ord och hans vänliga blick när han gav mig kallelsen och ansvaret gjorde att jag kände mig omfamnad av frälsarens kärlek. Tack! Tack, president Nelson. Jag stödjer och jag älskar dig. Visst är det en välsignelse att ha profeter, siare och uppenbara på jorden i den tid vi lever, som söker efter att lära känna Herrens vilja och följa den. Det känns trösterikt att veta att vi inte är ensamma i världen trots utmaningarna vi möter. Profeterna är ett bevis på Guds kärlek till sina barn. De förkunnar Guds och Jesu Kristi löften och sanna natur för deras folk. Jag har lärt mig det av egen erfarenhet. För 18 år sedan fick min hustru och jag ett telefonsamtal av president James E. Faust, dåvarande andra rådgivare i första presidentskapet. Han kallade oss att verka som missionspresident och kamrat i Portugal. Han sa att vi hade bara 6 veckor på oss att påbörja missionen. Fastän vi kände oss oförberedda och otillräckliga tackade vi ja. Det som bekymrade oss just då var att få visum som krävdes för att verka i landet. För av tidigare erfarenhet visste vi att den processen tar 6 till 8 månader att genomföra. President Faust frågade om vi hade tro på att Herren skulle utföra ett underverk och att vi skulle lösa problemet med visumen fortare. Vi svarade ett ja och började genast ordna med det. Vi fyllde i dokumenten som krävdes, tog med våra små barn och åkte till konsulatet så fort vi kunde. Vi träffade där en mycket trevlig kvinna. När hon gick igenom våra papper och fick veta vad vi skulle göra i Portugal frågade hon: ska ni verkligen hjälpa folket i mitt land? Vi svarade bestämt ja och förklarade att vi skulle representera Jesus Kristus och vittna om honom och om hans gudomliga mission i världen. Vi återvände 4 veckor senare, fick våra visa och anlände till missionsfältet inom 6 veckor som en Herrens profet hade bett oss göra. Bröder och systrar, jag vittnar om att profeterna, med hela mitt hjärta vet jag att profeterna talar genom den heliga andens kraft. De vittnar om Kristus och om hans gudomliga mission på jorden. De representerar Herrens sinne och hjärta och är kallade att representera honom och lära oss vad vi ska göra för att återvända och bo i Guds och Jesu Kristi närhet. Vi välsignas när vi utövar tro och följer deras lärdomar. Genom att följa dem blir vi gladare och livet blir mindre komplicerat. Våra svårigheter blir lättare att bära och vi skapar en andlig rustning omkring oss som skyddar oss mot angrepp från vår tids fiende. Den här påsksöndagen vittnar jag högtidligt om att Jesus Kristus är uppstånden. Han lever och han leder sin kyrka på jorden genom sina profeter, siare och uppenbarare. Jag vittnar om att han är världens frälsare och återlösare och att vi genom honom kan bli frälsta och upphöjda i Guds närhet. Jag älskar honom. Jag tillber honom. Jag vill följa honom och göra hans vilja och bli mer som han. Jag säger detta ödmjukt i vår Herre Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Tack, Elder Gong och Elder Suarez, för era innerliga sätt att uttrycka er tro på. Vi är så väldigt tacksamma för er och för era kära livskamrater. Kära bröder och systrar, vi söker ständigt ledning från Herren om hur vi kan hjälpa våra medlemmar att lyda Guds bud, särskilt de två stora buden, att älska Gud och vår nästa. I månader har vi sökt efter ett bättre sätt att sörja för vårt folks andliga och timliga behov på frälsarens sätt. Vi har bestämt oss för att pensionera hemlärarverksamheten och besökslärarverksamheten som vi känt till dem. Istället kommer vi att införa ett nyare, heligare sätt att ta hand om och stödja varandra på. Och vi kommer helt enkelt att kalla de här ansträngningarna för stödverksamhet. Effektiv stödverksamhet möjliggörs genom systrarnas inneboende gåvor och genom prästadömets ojämförliga kraft. Vi behöver alla skydd från motståndarens listiga anslag. Äldste Jeffrey R. Holland från Hållapostlarnas forum och syster Jean B. Bingham, hjälpföreningens generalpresident, kommer att förklara hur utsedda prästadömsbröder och utsedda systrar från hjälpföreningen och unga kvinnor nu kommer att betjäna och vaka över kyrkans medlemmar över hela världen. Första presidentskapet och de 12 står enade bakom deras budskap. Tacksamt och i bön inleder vi det här nya kapitlet i kyrkans historia. I Jesu Kristi namn. Amen. Som Ralph Waldo Emerson skulle ha sagt, är de mest minnesvärda tillfällena i livet de där vi känner uppenbarelsens upprymdhet. President Nelson, jag vet inte hur mycket mer upprymdhet vi kan hantera den här helgen. En del av oss har svagt hjärta. Men när jag tänker på det så kan du ta hand om det med. Vilken profet. I samma anda som president Nelsons underbara tillkännagivande av vittnesbörd igår kväll och i förmiddags bär jag mitt eget vittnesbörd om att de här justeringarna är exempel på de uppenbarelser som har styrt den här kyrkan ända från början. De är ytterligare bekräftelse på att Herren påskyndar sitt verk i den här tiden. Alla ni som ivrigt vill lära er mer om det här ska veta att omedelbart efter att den här konferenssessionen avslutas sätts en process igång som inkluderar, kanske inte just i den här ordningen, att varje medlem i kyrkan som vi har en e-postadress till får ett brev från första presidentskapet. Ett 7-sidigt dokument med frågor och svar kommer att bifogas till alla prästadöms- och biorganisationsledare. Slutligen så kommer det här också direkt att läggas upp på ministering.lds.org. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Nu till den underbara uppgift jag och syster Bingham har fått. Bröder och systrar, när kvorumen och biorganisationerna mognar i sitt arbete ska vi även mogna personligen. Var och en behöver vi höja oss över mekaniska åtgärder som sker på rutin och utan känsla och nå det innerliga lärjungeskap som frälsaren beskrev mot slutet av sin verksamhet. När han förberedde sig för att lämna sin fortfarande oskuldsfulla och något förvirrade grupp efterföljare räknade han inte upp ett dussin administrativa steg de måste ta. Han gav dem inte en hand full av rapporter att fylla i tre exemplar. Nej, han sammanfattade uppdraget i ett fundamentalt bud. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra, sa han. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. I ett försök att komma närmare det evangelieidealet är vi glada över att det nyligen tillkännagivna sättet för pressrummet hjälpförening att stödja medlemmar bland annat ska innefatta följande element, av vilka hjälpföreningen redan har många på plats med underbar framgång. Vi ska inte längre använda uttrycken hemundervisning och besöksundervisning. Det är delvis för att en stor del av vårt stöd sker i annan miljö än hemmet. Och delvis för att vår kontakt inte definieras av att man håller förberedda lektioner. Även om en lektion absolut kan hållas när det behövs en sån. Stödverksamhetens främsta syfte är att, som det sades om folket på Almas tid, att vaka över folket och nära dem med sådant som hör rättfärdigheten till. Vi ska fortsätta besöka hemmen i möjligaste mån, men lokala omständigheter som stora antal, långa avstånd, personlig säkerhet och andra utmaningar kan förhindra ett besök i varje hem varje månad. Som första presidentskapet rådde för åratal sedan ska ni göra det bästa ni kan. Förutom det schema ni lagt upp för faktiska besök kan kalendern kompletteras med telefonsamtal, skrivna meddelanden, sms, mail, videochattar, samtal i samband med kyrkans möten, tjänande projekt, sociala aktiviteter och en mängd möjligheter i sociala media. Men jag vill betona att den här nya, vidgade synen på engagemang inte innefattar den sorgliga inställning jag såg nyligen på en bildekal. Där stod det: om jag tutar har du fått hemlärarbesök. Snälla, snälla bröder. Systrarna skulle ju aldrig göra sig skyldiga till något sånt här. Utan jag talar till bröderna. Med de här justeringarna vill vi ha mer omsorg och omtanke, inte mindre. Med det här nya sättet att stödja varandra, med evangeliet mer i centrum, inser jag att ni börjar känna panik över vad som räknas på rapporten. Ta det lugnt, för det finns ingen rapport. Åtminstone inte den där rapporten som gavs den sista dagen på månaden om att vi nätt och jämnt hunnit in genom dörren. Och så här mognar vi. Den enda rapport som ska ges är antalet intervjuer som ledare haft med stödparen i församlingen det kvartalet. Det låter enkelt, mina vänner, men de där intervjuerna är livsnödvändiga. Utan den informationen så kommer biskopen inte ha något sätt att få den information han behöver om hans folks andliga och timliga tillstånd. Kom ihåg, stödbröder representerar biskopsrådet och älsekornpresidentskapet. De ersätter inte dem. En biskops och en korumpresidents nycklar sträcker sig långt utöver det här stödprogrammet. Eftersom den här rapporten är annorlunda än något annat du lämnat in tidigare, vill jag betona att vi på kyrkans högkvarter inte behöver veta hur eller var eller när du kontaktar dina familjer. Vi vill bara veta och bryr oss om att ni gör det och att ni välsignar dem på varje sätt ni kan. Bröder och systrar, vi har ett himla sent tillfälle som kyrka att utöva en ren gudstjänst, att bära varandras bördor så att de må bli lätta och att trösta dem som står i behov av tröst, att betjäna änkorna och de faderslösa, de gifta, de ensamstående, de starka, de förtvivlade, de betryckta och de starka, de glada och de ledsna. Alla, var och en av oss. För vi behöver alla känna vänskapens varma hand och höra en kraftfull förkunnelse av tro. Men en ny benämning, ny flexibilitet och färre rapporter gör inte ett uns skillnad i vårt tjänande om vi inte ser det här som en inbjudan till att bry oss om varandra på ett nytt och heligare sätt, som president Nelson just har sagt. När vi riktar våra andliga ögon mot att leva efter den gudomliga lagen i större utsträckning, hyllar vi generationer som tjänat på det sättet i många år. Jag vill hålla fram ett exempel som inträffade nyligen i hopp om att legioner fler kommer att ta tag i Herrens bud om att vara med och styrka våra bröder och systrar. I januari, en söndag, strax efter klockan 5 på kvällen, så pratade mina unga vänner Brett och Kristen Hamlin i sitt hem i Tempe i Arizona. Efter att Brett hade tjänat i biskopsrådet och Kristen hade haft fullt upp med deras 5 barn. Helt plötsligt föll Kristin, som alla antog hade lyckats övervinna bröstcancer föregående år, omkull, medvetslös. Ett samtal till 112 fick dit ett akutteam som desperat försökte få liv i henne. Brett uppsände en vädjande bön och ringde snabbt 2 andra samtal. Ett till sin mor, som han bad om hjälp med barnen. Det andra till sin hemlärare, Edwin Potter. Det andra samtalet återges här i dess helhet. Edwin såg vem som ringde och sa: "Hej, Brett, vad händer?" Brett nästan skrek ut sitt svar: "Jag behöver dig här nu." På några få minuter var Bretts prästerumskollega vid hans sida. Han hjälpte barnen och körde broder Hamlin till sjukhuset efter ambulansen som körde hans fru. Där, mindre än 40 minuter efter att hon slutit ögonen första gången, dödförklarade läkarna Kristin. Medan Brett grät höll Edwin om honom och grät med honom länge, länge. Edwin lämnade sedan Brett att sörja med andra i familjen och körde hem till biskopen för att berätta för honom vad som just hade hänt. En fantastisk biskop gav sig genast iväg till sjukhuset medan Edwin körde hem till familjen Hamlin. Där lekte han och hans fru Charlotte, som också hade kommit springande med de 5 barnen, 3-12 år gamla, som nu var utan sin mor. De gav dem kvällsmat, höll en improviserad liten konsert och hjälpte dem bli klara för sängen. Brett berättade senare: "Det märkliga var inte att Edwin kom när jag ringde. I en nödsituation är människor alltid villiga att hjälpa till. Nej, Det märkliga var att det var honom jag tänkte på. Det fanns andra människor i närheten. Kristen har en bror och syster som båda bor mindre än en halv mil bort. Vi har en utmärkt biskop. Men relationen mellan mig och Edwin är sån att jag instinktivt ville ringa just honom när jag behövde hjälp. Kyrkan ger oss, sa Brett, ett strukturerat sätt att leva efter det andra budet bättre. Att älska, tjäna och utveckla relationer med våra bröder och systrar som hjälper oss komma närmare Gud. Slutcitat. Edwin sa om upplevelsen. Äster Holland, det lustiga är att Brett har varit min familjs hemlärare längre än jag varit hans. Under den tiden besökte han oss mer som en vän än för att det var ett uppdrag. Han har varit ett fint exempel för kroppsligandet av hur en aktiv och engagerad prästrumsbärare ska vara. Min fru, våra pojkar och jag, vi ser honom inte som någon som är förpliktad att ge oss ett budskap i slutet av varje månad. Vi ser honom som en vän som bor en bit längre ner på gatan och runt hörnet, som gör vad som helst i världen för oss, för att välsigna oss. Jag är så tacksam för att jag kunde göra något för honom i gengäld. Bröder och systrar, jag vill tillsammans med er hedra varje kvarterslärare och församlingslärare och hemlärare och besökslärare som har älskat och tjänat så trofast genom vår historia. Vår bön idag är att varje man och kvinna och våra äldre unga män och unga kvinnor ska gå hem från den här konferensen än mer beslutsamma att av hjärtat bry sig om varandra, motiverade endast av Kristi rena kärlek. Trots att vi alla kan känna våra begränsningar, trots att vi alla har utmaningar, må vi ändå arbeta sida vid sida med vingårdens herre och ge allas vår Gud och fader en hjälpande hand med hans enorma uppgift att besvara böner, trösta, torka tårar och stärka sviktande knän. Om vi gör det kommer vi bli mer som Kristi sanna lärjungar, de lärjungar vi borde vara. Må vi den här påsksöndagen älska varandra som han har lovat, som han har älskat oss. Ber jag i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Vilken underbar välsignelse att få leva i en tid med fortsatt uppenbarelse från Gud. När vi ser fram emot och omfamnar tiden då allt återupprättas som har kommit och ska komma genom förutsagda händelser i vår tid, förbereds vi för frälsarens andra ankomst. Och vad kan vara bättre i vår förberedelse för att möta honom än att sträva efter att bli som han genom att kärleksfullt stödja varandra? Som Jesus Kristus lärde sina följare i början av den här tidsutdelningen. Om du älskar mig, ska du tjäna mig. När vi tjänar andra visar vi vårt lärjungeskap och vår tacksamhet och kärlek till Gud och hans son Jesus Kristus. Ibland tror vi att vi måste göra något storslaget och heroiskt för att det ska räknas när vi tjänar vår nästa. Men enkla gärningar kan ha djup inverkan på andra och på oss själva. Vad gjorde frälsaren? På grund av hans försonings- och uppståndelses gudomliga gåvor som vi firar den här vackra påsksöndagen har ingen annan haft ett så djupgående inflytande på alla som har levt och som kommer att leva på jorden. Men han log också åt, pratade med, vandrade med, lyssnade på, tog sig tid till, uppmuntrade, undervisade, mättade och förlät. Han betjänade både familj och vänner både grannar och främlingar. Och han uppmanade bekanta och närstående att glädjas åt de rika välsignelserna av hans evangelium. Sådana enkla gärningar i tjänande och kärlek är ett mönster för vår stödverksamhet idag. När du har förmån att representera frälsaren som stödsperson, fråga då dig själv: hur kan jag dela med mig av evangeliets ljus till den här personen, familjen? Vad inspirerar andra mig att göra? Vi kan stödja andra på många olika personliga sätt. Men vad innebär det? Att stödja är när presidentskap för äldstekorum och hjälpföreningar under bön rådgör om uppdrag. Istället för att bara dela ut papperslappar, rådgör ledare om enskilda och familjer personligen när de delar ut uppdrag till stödbröder och stödsystrar. Det är att gå ut på promenad, samlas för en spelkväll, erbjuda sina tjänster eller kanske tjäna tillsammans. Det är att besöka någon personligen eller prata telefon eller chatta eller smsa. Det är att skicka ett födelsedagskort och heja på ett lag under en fotbollsmatch. Det är att dela ett skriftställe eller ett citat från ett konferenstal som kan vara meningsfullt för personen. Det är att samtala om en evangeliefråga och vittna för att förtydliga och inge frid. Det är att bli en del av någons liv och bry sig om honom eller henne. Det är också att hålla en stödverksamhetsintervju där man samtalar om behov och styrkor på ett lyhört och lämpligt sätt. Det är att församlingsrådet organiserade sig för att ta hand om ett större behov. Den här typen av stöd stärkte en syster som flyttade långt hemifrån när hennes man skulle studera vidare. Utan en fungerande telefon och med ett litet barn att ta hand om kände hon som bortkommen på den nya platsen, helt vilsen och ensam. Utan att meddela sig i förväg kom en hjälpföreningssyster hem till henne med ett par skor till det lilla barnet, satte dem i bilen och visade dem vägen till mataffären. Den tacksamma systern rapporterade: hon var min livlina. Uppriktigt stöd illustreras av en äldre syster i Afrika som fick i uppdrag att söka upp en syster som inte hade kommit till kyrkan på länge. När hon kom hem till systern upptäckte hon att kvinnan hade blivit slagen och rånad, hade ytterst lite att äta och inte ägde några kläder som hon kände var lämpliga för söndagsmöten. Kvinnan som fått i uppdrag att stödja henne gav henne ett lyssnande öra, frukt och grönsaker från sin trädgård, skrifter att läsa och vänskap. Den frånvarande systern kom snart tillbaka till kyrkan och har nu ett ämbete eftersom hon vet att hon är älskad och uppskattad. Genom att kombinera sådana insatser i hjälpföreningen med det nyligen omstrukturerade äldstekvorumet skapas en enighet som kan ge ett förbluffande resultat. Stödverksamheten blir en samordnad strävan att fullfölja prästerets plikt att besöka varje medlems hem och alltid vaka över kyrkan och vara med och styrka dem. Liksom att uppnå hjälpföreningens syfte att hjälpa varandra förbereda sig för det eviga livets välsignelser. Genom att arbeta tillsammans under ledning av biskopen kan presidentskapen för äldstekvorumet och hjälpföreningen inspireras att hitta de bästa sätten att vaka över och ta hand om varje enskild person och familj. Här är ett exempel. En mamma fick diagnosen cancer. Hon påbörjade snart en behandling och genast satte hjälpföreningssyster igång att planera hur de bäst kunde hjälpa till med måltider, transport till läkare och annat stöd. De besökte henne regelbundet och bidrog med glatt umgänge. Samtidigt skrev Melkisedeska prästerömmets kvorum till verket. De renoverade ett sovrum och ett badrum så att det blev lättare att ta hand om den sjuka systern. De unga männen bidrog med händer och ryggar i det omfattande arbetet. De unga kvinnorna engagerade sig, de som glatt till att troget gå ut med hunden varje dag. Tiden gick och församlingen fortsatte att tjäna. De gjorde tillägg och anpassningar vid behov. Det var helt klart ett kärleksarbete där alla medlemmar gav av sig själva och visade på ett enat sätt personlig omsorg som inte bara välsignade den lidande systern utan även varje medlem i hennes familj. Efter en tapper kapp förlorade systern till slut mot cancern och lades till sin sista vila. Drog församlingen en lättande suck och ansåg jobbet välgjort och avklarat? Nej, de unga kvinnorna fortsätter att gå ut med hunden varje dag. Prästerumskvorumen fortsätter att stödja fadern och hans familj. Och hjälpföreningssystrarna fortsätter att nå ut i kärlek för att fastställa styrkor och behov. Bröder och systrar, det här är att stödja. det här är att älska på frälsarens sätt. En annan välsignelse som de här inspirerade tillkännagivandena medför är möjligheten för unga kvinnor i åldrarna 14-18 att vara stödsystrar tillsammans med medfrälsningssystrar. Precis som de unga männen kan vara stödbröder tillsammans med bröder i melkisedekiska prästadömet. Ungdomar kan dela med sig av sina unika gåvor och växa andligt av att känna tillsammans med vuxna i frälsningsarbetet. När ungdomarna får verka som stödbröder och stödsystrar får hjälpföreningen och äldstekvorum större förmåga att ge omsorg tack vare det ökade antalet medlemmar som deltar. När jag tänker på de enastående unga kvinnor jag har känt så gläds jag med hjälpföreningssystrar som får förmånen att välsignas av en ung kvinnas entusiasm, talanger och andliga lyhördhet medan de tjänar sida vid sida eller får stöd av dem. Och jag är lika glad över chansen som unga kvinnor får att bli vägledda, undervisade och stärkta av sina systrar i hjälpföreningen. Den här möjligheten att vara med och bygga upp Guds rike är till en enorm nytta för de unga kvinnorna och förbereder dem för att uppfylla sina roller som ledare i kyrkan och samhället och som bidragande partner i sina familjer. Som syster Bonnie L. Oskarsson sa igår, unga kvinnor vill tjäna. De behöver få veta att de är uppskattade och behövs i frälsningsarbetet. Faktum är att unga kvinnor redan stödjer andra, utan uppdrag eller applåder. En familj jag känner flyttade många mil till en plats där de inte kände någon. Första veckan kom en 14-årig flicka från deras nya församling hem till dem med en tallrik kakor och hälsade dem välkomna till området. Hennes mamma stod leende bakom henne som en villig chaufför och stöttade dotterns önskan att visa omsorg. En annan mamma blev orolig en dag när hennes 16-åriga dotter inte var hemma vid den vanliga tiden. När dottern äntligen kom hem frågade hennes mamma ganska irriterat var hon hade varit. 16-åringen svarade nästan förläget att hon hade gett en blomma till en änka som bodde i närheten. Hon hade märkt att den äldre systern såg ensam ut och känt sig manad att besöka henne. Med mammans fullständiga godkännande fortsatte den unga kvinnan att besöka den äldre kvinnan. De blev goda vänner och deras fina vänskap fortsatte ett flertal år. Var och en av de här unga kvinnorna och många andra som dem la märke till någons behov och gjorde något för att uppfylla det. Unga kvinnor har naturlig önskan att visa omsorg som kommer väl till pass när de får tjäna som stödsyster tillsammans med vuxen syster. Hur gammal vi än är, när vi funderar över hur vi kan stödja andra på bästa sätt, kan vi ställa oss frågan, vad behöver han eller hon? Med den frågan och en uppriktig önskan att tjäna, leds vi sedan av anden att göra sånt som lyfter och stärker personen. Jag har hört oräkneliga berättelser om bröder och systrar som välsignats av en enkel välkomnandes gest i kyrkan, ett omtänksamt mejl eller sms, en personlig kontakt under en svår tid, en inbjudan till en gruppaktivitet eller ett erbjudande om hjälp med en jobbig situation. Ensamstående föräldrar, nyomvända, mindre aktiva medlemmar, änkor och änklingar eller problemtyngda ungdomar kan behöva extra uppmärksamhet och prioritering från stödbröder och stödsystrar. Samordning mellan presidentskapen för äldstekvorum och hjälpföreningen leder till att rätt uppdrag kan ges. När allt är sagt och gjort, verkligt stöd utförs på ett personligt plan med kärlek som motivation. Värdet och undret av uppriktigt stöd är att det verkligen förändrar människor. När våra hjärtan är öppna och villiga att älska och inkludera, uppmuntra och trösta, blir kraften i vårt stöd oemotståndlig. Med kärlek som motivation sker underverk. Och vi upptäcker hur vi kan föra in våra frånvarande systrar och bröder till Jesu Kristi evangeliums allomfattande famn. Frälsaren är vårt föredöme i allting. Inte bara i frågan vad vi ska göra, utan också varför vi ska göra det. Hans liv på jorden var en inbjudan till oss. Att lyfta blicken lite högre, att glömma våra egna problem och att nå ut till andra. När vi tackar ja till möjligheten att helhjärtat stödja våra systrar och bröder, välsignas vi med större andlig förädling, större lyhördhet för Guds vilja och större förmåga att förstå hans plan för att hjälpa var och en återvända till honom. Vi kan lättare känna igen hans välsignelser och vi blir ivriga att ge dessa välsignelser till andra. Våra hjärtan sjunger i harmoni med våra röster. Herre, lär mig älska alla så som du mig älskat har. När du kallar mig att tjäna, mottag då mitt goda svar. Herre, lär mig älska alla. Lär mig att följa dig. Må vi visa vår tacksamhet och kärlek till Gud genom att kärleksfullt stödja våra eviga systrar och bröder. Resultatet blir en enad känsla som den som människorna i det forntida Amerika hade förmånen att ha 100 år efter att frälsaren visat sig i deras land. Och det hände sig att det inte fanns några stridigheter i landet tack vare Guds kärlek som bodde i folkets hjärtan. Det fanns ingen avund, ingen missämja. Det kunde förvisso inte finnas något lyckligare folk bland alla de folk som skapats av Guds hand. Jag bär gladeligen mitt personliga vittnesbörd om att de här uppenbarade förändringarna är inspirerade av Gud och att vi, när vi omfamnar dem med villiga hjärtan, blir mer redo att möta hans son Jesus Kristus vid hans ankomst. Vi blir allt mer som ett Sions folk och får känna obeskrivlig glädje tillsammans med dem som vi har hjälpt längs lärjungeskapets tid, stig. Att vi må göra så är min innerliga och ödmjuka bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
Församlingen sjunger nu med kören Han kommer förlossaren för Israels hus, nummer 5 i svenska psalmboken. Efter sången har vi förmånen att få höra från äldste Dietrich F. Uchtdorf i de 12 apostlarnas korum. Han följs av biskop Gerald Cusé, kyrkans presiderande biskop för kyrkan. Äldste Quentin L. Cook i de 12 apostlarnas korum talar sedan till oss. Efter äldste Cooks tal sjunger kören Älska varandra.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Oh, The Redeemer of Israel is indeed our.
Förlossaren för Israel är vår enda fröjd. Mina älskade bröder och systrar, jag känner. Kära vänner, jag är tacksam att få vara tillsammans med er under den här underbara generalkonferensen. Harriet och jag gläds med er över att välkomna äldste Gong och Suarez som medlemmar av de 12. Även om jag saknar min kära vän, president Thomas S. Monson, älskar och stödjer jag vår profet och president Russell M. Nelson och hans rådgivare. Jag känner mig också tacksam och hedrad över att än en gång få arbeta närmare mina medbröder i de 12 kvorum. Framförallt känner jag mig mycket ödmjuk och glad över att vara medlem i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga, där miljontals män, kvinnor och barn är villiga att lyfta där de står, oavsett uppgift eller ämbete, och helhjärtat sträva efter att tjäna Gud och sina medmänniskor i att bygga Guds rike. Den här dagen är en helig dag. Det är påsksöndag och vi firar minnet av den underbara morgon när vår frälsare bröt dödens band och segrande kom fram ur graven. Nyligen frågade jag via internet: vilken dag har förändrat historiens gång allra mest? Svaren var allt från överraskande och bisarra till insiktsfulla och tankeväckande. Bland dem fanns dagen när en förhistorisk asteroid slog ner på Yucatan, halvön, eller 1440, när Johannes Gutenberg var klar med sin tryckpress. Och naturligtvis den där dagen 1903, när bröderna Wright visade att människan faktiskt kan flyga. Om du fick samma fråga, vad skulle du då säga? För mig är svaret klart och tydligt. För att hitta historiens viktigaste dag måste vi gå tillbaka till den där kvällen för nästan 2000 år sedan i Getsemane trädgård, när Jesus knäböjde i intensiv bön och offrade sig själv, erbjöd sig själv som lösen för våra synder. Det var under det här stora och oändliga offret av ojämförligt lidande till både kropp och ande som Jesus Kristus, ja, Gud själv, blödde ur varje por. Av fullkomlig kärlek gav han allt så att vi kan få allt. Hans himmelska, överjordiska offer, så svårt att förstå som bara kan upplevas med hela vårt hjärta och sinne, påminner oss om att vi alla står i tacksamhetsskuld till Kristus för hans gudomliga gåva. Senare den kvällen fördes Jesus inför religiösa och politiska ämbetsmän som hånade honom, slog honom och dömde honom till en neslig död. Han hängde i vånda på korset tills det var fullbordat. Hans livlösa kropp lades i en lånad grav. Och sen, på morgonen den tredje dagen, kom Jesus Kristus, den allsmäktige Gudens son, fram ur graven som ärorik, uppstånden person i härlighet, ljus och majestät. Ja, det finns många händelser under historiens gång som har haft djup inverkan på nationers och folks bestämmelse. Men slå ihop alla och de kan inte på något sätt jämföras med betydelsen av det som hände den där första påskmorgonen. Vad är det som gör Jesu Kristi oändliga offer och uppståndelse till historiens viktigaste händelse, mer inflytelserik än världskrig, omvälvande katastrofer och livsförändrande vetenskapliga upptäckter? Svaret i två stora oöverstigliga utmaningar som vi alla, var och en, ställs inför. För det första, vi ska alla dö. Hur ung, vacker, frisk eller försiktig du än är, blir din kropp en dag livlös. Vänner och familj kommer att sörja dig, men de kan inte ta dig tillbaka. Ändå är din död tillfällig tack vare Jesus Kristus. Din ande kommer en dag att återförenas med din kropp. Den här uppståndna kroppen är då inte underkastad döden. Och du får leva evigt, fri från smärta och fysiskt lidande. Det här kommer att hända tack vare Jesus Kristus som la ner sitt liv och tog upp det igen. Han gjorde detta för alla som tror på honom. Han gjorde det för alla som inte tror på honom. Han gjorde det här även för dem som hånar, skymfar och förbannar hans namn. För det andra, vi har alla syndat. Våra synder skulle för evigt förhindra oss från att leva hos Gud, eftersom inget orent kan komma in i hans rike. På grund av detta är alla män, kvinnor och barn utestängda från hans närhet, det vill säga ända tills Jesus Kristus, det obefläckade lammet, offrade sitt liv som lösen för våra synder. Eftersom Jesus var skuldfri inför rättvisan kunde han betala vår skuld och tillfredsställa rättvisans krav för varje själ. Och det inbegriper dig och mig. Jesus Kristus betalade priset för våra synder. Allihop. Den där viktiga dagen i historien öppnade Jesus Kristus dödens port och flyttade åt sidan barriärerna som hindrade oss från att komma in i det eviga livets heliga och helgade salar. Tack vare vår Herre och Frälsare har du och jag beviljats en värdefull och ovärderlig gåva. Oavsett vårt förflutna kan vi omvända oss och följa stigen som leder till celestialt ljus och härlighet, omgivna av vår himmelske faders trofasta barn. Det är detta vi firar på påsksöndagen. Vi firar livet. Tack vare Jesus Kristus kan vi höja oss över dödens förtvivlan, omfamna dem vi älskar och fälla tårar av överväldigande glädje och överflödande tacksamhet. Tack vare Jesus Kristus kommer vi att existera, finnas till som eviga varelser i världar utan ände. Tack vare Jesus Kristus kan våra synder inte bara raderas. De kan bli bortglömda. De kan glömmas. Vi kan bli rena och upphöjda. Heliga. Tack vare vår älskade frälsare kan vi för evigt dricka från vattenkällan som flödar fram till evigt liv. Vi kan vistas för evigt i vår evige konungs boningar, i ofattbar härlighet och fullkomlig glädje. Trots allt detta finns det många i världen idag som antingen inte är medvetna om eller inte tror på den dyrbara gåva som Jesus Kristus har gett oss. De har kanske hört talas om Jesus Kristus och känner till honom som historisk person, men de ser honom inte som den han verkligen är. När jag tänker på det här påminns jag om när frälsaren stod inför den romerske ståthållaren i Judén, Pontius Pilatus, bara några timmar före sin död. Pilatus betraktade Jesus enbart utifrån ett världsligt perspektiv. Pilatus hade ett arbete att göra och det bestod av två viktiga uppgifter. Samla in skatt åt Rom och att hålla fred. Nu hade judiska Sanhedrin fört en man inför honom som de menade var ett hinder för båda. Efter att ha förhört fången sa Pilatus: jag finner honom inte skyldig till något brott. Men han kände att han behövde blidka Jesus anklagare, så han åberopade en lokal sed som beviljade att en fånge skulle frisläppas under påskhögtiden. Kunde de inte be honom frige Jesus istället för den ökände rånaren och mördaren Barabbas? Men den uppjagade folkmassan krävde att Pilatus skulle frige Barabbas och korsfästa Jesus. Varför, frågade Pilatus, vad har han gjort för ont? Men de skrek bara ännu högre: korsfäst honom. I ett sista försök att tillfredsställa folkmassan beordrade Pilatus sina män att gissla Jesus. Det gjorde de tills han var blodig och blåslagen. De hånade honom, satte en törnekrona på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel. Kanske trodde Pilatus att det här skulle tillfredsställa folkmassans blodtörst. Kanske skulle de visa medlidande med mannen. Se här, jag för ut honom till er, sa Pilatus, så att ni förstår att jag inte finner honom skyldig till något. Se människan. Där stod Guds son själv inför folket i Jerusalem. De såg på Jesus, men de såg honom egentligen inte. De hade inte ögon som såg. Bildligt talat uppmanas också vi att se människan. Åsikterna om honom varierar i världen. Forntida och nutida profeter vittnar om att han är Guds son. Det är viktigt att vi, var och en, får veta det här för egen del. Så när du begrundar Jesu Kristi liv och verksamhet, vad ser du då? De som hittar ett sätt att verkligen se människan har funnit vägen till livets största glädjeämnen och balsam för livets svåraste prövningar. Så när du överväldigas av sorg och bedrövelse, se människan. När du känner dig vilsen eller bortglömd, se människan. När du känner dig förtvivlad, övergiven, förvirrad, sårad eller nedslagen, se människan. Han tröstar dig. Han helar dig och ger mening åt din resa. Han utgjuter sin ande och fyller ditt hjärta med utomordentligt stor glädje. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. När vi verkligen ser människan, lär vi av honom och försöker anpassa våra liv till honom. Vi omvänder oss och strävar efter att förädla vår natur och varje dag komma honom lite närmare. Vi litar på honom. Vi visar vår kärlek till honom genom att hålla hans bud och genom att hålla våra heliga förbund. Med andra ord blir vi hans lärjungar. Hans förädlande ljus genomsyrar då våra själar. Hans nåd lyfter oss. Våra bördor blir lättare, vår frid djupare. När vi verkligen ser människan har vi löftet om en välsignad framtid som inspirerar och uppehåller oss genom livets resas kurvor och gupp. När vi ser tillbaka inser vi att det finns ett gudomligt mönster, att prickarna verkligen hänger ihop. När du tar emot hans offer blir hans lärjunge och så småningom låst slutet på din jordiska resa. Vad har då hänt med sorgerna du utstod? De är borta. Besvikelse, svek, förföljelserna du mötte. Borta. Lidandet, sorgen, skulden, skammen och ångesten du genomled. Borta. Glömda. Är det underligt då att vi talar om Kristus, vi gläds i Kristus, vi predikar om Kristus och profeterar om Kristus så att våra barn kan veta till vilken källa de ska se för att få förlåtelse för sina synder? Är det underligt då att vi helhjärtat strävar efter att verkligen se människan? Mina älskade bröder och systrar, jag vittnar om att den viktigaste dagen i mänsklighetens historia var dagen när Jesus Kristus, Guds son, Guds levande son, vann seger över död och synd för alla Guds barn. Och den viktigaste dagen i ditt liv och i mitt är dagen när vi lär oss att se människan. När vi ser honom som den han verkligen är. När vi av hela vårt hjärta och sinne tar del av hans återlösande kraft. När vi med förnyad entusiasm och styrka förpliktar oss att följa honom. Må det vara en dag som återkommer om och om igen under våra liv. Jag ger er mitt vittnesbörd om och min välsignelse att när vi ser människan finner vi mening, glädje och liv i det här jordelivet och evigt liv i den kommande världen. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Under förberedelserna för byggnationen av Paris ståtliga tempel i Frankrike upplevde jag något som jag aldrig kommer att glömma. År 2010 när tempeltomten hittades bad stadens borgmästare att få träffa oss för att få veta mer om kyrkan. Det här mötet var ett kritiskt steg mot att få bygglov. Vi förberedde oss noggrant en presentation som innefattar flertal imponerande bilder av sista dagars heliga tempel. Jag hoppades inrikt att deras arkitektoniska skönhet skulle övertyga borgmästaren om att han borde stötta vårt projekt. Till min förvåning uttryckte borgmästaren att istället för att titta på vår presentation så föredrog han och hans team att göra en egen utredning för att ta reda på vad vi var för slags kyrka. Följande månad inbjöds vi att lyssna till en rapport av ett kommunalråd som också råkade vara professor i religionshistoria. Hon sa: framför allt ville vi förstå vilka medlemmar er kyrka är. Först besökte vi ett av era sakramentsmöten. Vi satt längst bak i möteshuset och observerade noggrant människorna i församlingen och vad de gjorde. Sedan sökte vi upp era grannar, de som bor intill ert stavcenter, och vi frågade dem vilka slags människor ni mormoner är. Så, vad kom ni fram till, frågar jag, lite oroligt i sinnes. Hon svarade: vi upptäckte att Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga ligger närmare Jesu Kristi ursprungna kyrka än någon annan kyrka vi känner till. Jag var nära att protestera med orden: det stämmer inte helt. Det är inte den kyrkan som ligger närmast. Det är Jesu Kristi kyrka. Samma kyrka som den sanna kyrkan. Men jag la band på mig och uppställde istället en tyst bön av tacksamhet. Borgmästaren lät mig meddela att han och hans team, baserat på vad de upptäckt, inte hade några invändningar mot byggnationen av ett tempel i deras kommun. Idag när jag tänker på den här mirakulösa upplevelsen känner jag mig tacksam för att borgmästaren var vis och hade urskiljningens ande. Han visste att nyckeln till att förstå kyrkan inte är att se på den genom byggnadens yttre utseende eller ens som en välorganiserad institution, utan genom dess miljontals trofasta medlemmar som dagligen strävar efter att följa Jesu Kristi föredöme. Definitionen av kyrkan kan hämtas från en vers i Mormons bok som lyder: och det vill säga Herrens lärjungar, som döptes i Jesu namn kallades Kristi kyrka. Med andra ord handlar kyrkan helt och hållet om människor. Allt handlar om er, Herrens lärjungar, de som älskar och följer honom och som har tagit på sig hans namn genom förbund. President Russell M. Nelson liknade en gång kyrkan vid en snygg bil. Vi tycker alla om när vår bil är skinande ren. Men syftet med bilen är inte att den ska sticka ut som en attraktiv maskin. Det är att frakta människor i bilen. På samma sätt uppskattar vi som medlemmar i kyrkan att ha verkliga platser för tillbedjan som är rena och väl underhållna. Och vi tycker också om att ha välfungerande program. Men det är inget annat än supportsystem. Vårt enda mål är att inbjuda var och en av Guds söner och döttrar att komma till Kristus och att vägleda dem längs förbundets stig. Inget är viktigare. Vår verksamhet handlar helt om människor och förbund. Är det inte underbart att namnet som gavs genom uppenbarelse till den återställda kyrkan binder samman de två viktigaste beståndsdelarna av evangelieförbund? Först är det namnet Jesus Kristus. Den här kyrkan tillhör honom, och hans heliggörande försoning och förbund är den enda vägen till frälsning och upphöjelse. Det andra namnet avser oss, det heliga, eller med andra ord, hans vittnen och hans lärjungar. Jag lärde mig vikten av att fokusera på människor när jag verkade som statspresident i Frankrike. I början av mitt tjänande hade jag ett antal mycket ambitiösa mål för staven. Organiserandet av nya församlingar, byggnad av nya möteshus och till och med uppförande av ett tempel i vårt område. När jag avlöstes 6 år senare hade inte ett enda av de här målen uppnåtts. Det kunde ha känts som ett totalt misslyckande, förutom att mina målsättningar under loppet av de här 6 åren hade förändrats markant. När jag satt på förhöjningen dagen för min avlösning överväldigas jag av en djup känsla av tacksamhet och fullbordan. Jag såg på de hundratals närvarande medlemmarnas ansikten. Jag kunde minnas en andlig upplevelse i samband med var och en av dem. Där fanns bröder och systrar som hade stigit ner i dopets vatten, de vilkas första tempelrekommendationer jag hade signerat, så att de kunde ta emot templets heliga förrättningar. Och de unga människor och par som jag hade avskilt och avlöst som heltidsmissionärer. Där fanns många andra som jag hade betjänat när de gick prövningar och motgångar i livet. Jag kände intensiv broderlig kärlek för var en av dem. Jag hade funnit ren glädje i att tjäna dem och glatt mig åt deras växande lojalitet och tro på frälsaren. President M. Russell Ballard har sagt: det som är av största vikt vad gäller våra ansvar i kyrkan är inte den statistik som rapporterats eller möten som hålls, utan om var och en av dessa människor som vi betjänat en i taget, liksom frälsaren gjorde, har blivit upplyft och stärkt och slutligen förändrats. Mina kära bröder och systrar, är vi aktiva i evangeliet? Är vi bara sysselsatta i kyrkan? Nyckeln är att följa frälsarens föredöme i allt. Om vi gör det, fokuserar vi naturligt på att frälsa individer och inte på att utföra uppgifter och genomföra program. Har du någonsin frågat dig hur det skulle vara om frälsaren besökte din församling eller din gren nästa söndag? Vad skulle han göra? Skulle han bekymra sig om de visuella hjälpmedlen var tillräckligt bra eller om stolarna placerats rätt i klassrummet? Eller skulle han hitta någon som han kunde älska, undervisa och välsigna? Kanske skulle han söka sig till en ny medlem eller en vän att välkomna en sjuk broder eller syster i behov av tröst eller en vacklande ung människa som behövde lyftas och stöttas. Vilka lektioner skulle Jesus besöka? Jag skulle inte bli förvånad om han besökte primärbarnen först. Han skulle troligen gå ner på knä och prata med dem ögat mot öga. Han skulle uttrycka sin kärlek till dem, dela med sig av berättelser och visa uppskattning för deras sträckningar och vittna om sin fader i himlen. Hans inställning skulle vara enkel, genuin och opretentiös. Kan vi göra likadant? Jag lovar dig att när du strävar efter att hålla dig till Herrens agenda kan inget vara viktigare än att finna de här människorna som du kan hjälpa och välsigna. I kyrkan fokuserar du då på att undervisa individer och vidröra deras hjärtan. Du är då angelägen om att skapa en andlig upplevelse snarare än att organisera en perfekt aktivitet. Att betjäna andra medlemmar snarare än att fylla i ett antal besök du gjort. Det handlar då inte om dig utan handlar om dem som vi kallar våra bröder och systrar. Ibland pratar vi om att gå till kyrkan, men kyrkan är mer än en byggnad eller särskild plats. Den är lika verklig och levande på de mest oansändiga platserna i de mest avlägsna områdena i världen som den är i kyrkans högkvarter i Salt Lake City. Herren själv har sagt, för där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Vi tar med oss kyrkan var än vi går, till jobbet, till skolan, på semestern och speciellt till våra hem. Vår blotta närvaro och vårt inflytande kan räcka för att göra vilken plats som helst som vi befinner oss på till en helig plats. Jag minns ett samtal jag hade med en vän som inte delar vår tro. Han blev förvånad när han fick veta att alla värdiga män som i vår kyrka kan ta emot prästadömen. Han frågade, men hur många prästadömsbärare har ni i er församling? Jag svarade, mellan 30 och 40. Förbluffad fortsatte han, i min församling har vi bara en präst. Varför behöver ni så många präster på söndagsmorgonen? Fängslad av hans fråga kände jag mig inspirerad att svara, jag håller med dig. Jag tror inte vi behöver så många prästadömsbärare i kyrkan på söndagarna. Men vi behöver en prästadömsbärare i varje hem. Och när inte prästadömet finns i ett hem kallas andra prästadömsbärare att vaka över och betjäna den familjen. Vår kyrka är inte bara en söndagskyrka. Vår gudstjänst fortsätter varje dag under veckan oavsett vad vi är och vad vi gör. Speciellt våra hem är den viktigaste helgedomen för vår tro. Det är oftast i våra hem som vi ber, välsignar, studerar och undervisar Guds ord och vi tjänar med ren kärlek. Jag kan vittna av egen erfarenhet att våra hem är heliga platser där anden kan finnas i rikt mått. Lika mycket som och ibland till och med mer än i våra formella gudstjänstlokaler. Jag vittnar om att den här kyrkan är Jesu Kristi kyrka. Dess styrka och livskraft kommer av de dagliga handlingar som utförs av miljoner av hans lärjungar, vilka dagligen försöker följa hans enastående föredöme genom att hysa omsorg om andra, var de än är. Kristus lever och han leder den här kyrkan. President Russell M. Nelson är den profet som han har utvalt att leda och vägleda oss i vår tid. Om allt detta vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
När Eliza R. Snow talade angående invigningen av Kirtland Temple sa hon, ceremonierna under denna invigning kan återges, men ingen dödlig tunga kan beskriva de himmelska manifestationerna denna minnesvärda dag. Änglar visade sig för somliga, medan en känsla av gudomlig närvaro upplevdes av alla närvarande, och varje hjärta var fyllt av obeskrivlig himmelsk glädje. Den himmelska manifestation som ägde rum i Kirklands tempel var grundläggande för syftet med Jesu Kristi återställda kyrka i att åstadkomma frälsning och upphöjelse för vår himmelske faders barn. När vi förbereder oss för att möta Gud kan vi förstå vilka våra gudagivna ansvar är genom att minnas vilka heliga nycklar som återställdes i Kirklands tempel. I invigningsbönen bad Josef ödmjukt Herren om att godta detta hus, vilket du befallde oss att bygga. En vecka senare, på påsksöndagen, visade sig Herren i en strålande syn och godtog sitt tempel. Det här skedde den 3 april 1836, för nästan exakt 182 år sedan, denna påsksöndag. Det var dessutom den judiska påskhögtiden Pesach. Ett av de sällsynta tillfällen när påsken och Pesach infaller samtidigt. När synen upphörde visade sig tre forntida profeter, Mose, Elias och Elia, som överlämnade nycklar som var nödvändiga för att utföra Herrens syfte för sin återställda kyrka i den här tidsutdelningen. Det syftet har enkelt men talande beskrivits som Israels insamling, att besegra dem som familjer och att förbereda världen för Herrens andra ankomst. Att både Elia och Mose visade sig innebar en slående likhet med judisk tradition enligt vilken Mose och Elia skulle komma tillsammans vid tidens slut. Enligt vår lära uppfyllde den här ankomsten den grundläggande återställelsen av vissa nycklar som givits för de sista dagarna och för sista gången i det som utgör tidernas fullbordans utdelning. Kirklands tempel var både till storlek och läge relativt obetydligt. Men i fråga om dess enorma betydelse för mänskligheten formade det evigheten. Forntida profeter återställde prästadömsnycklarna för de eviga frälsande förrättningarna i Jesu Kristi evangelium. Det ledde till överväldigande glädje för trofasta medlemmar i kyrkan. De här nycklarna ger kraft från höjden till de gudagivna ansvar som då och nu utgör kyrkans främsta syfte. Den där vackra påskdagen i Kirklands tempel återställdes tre nycklar. För det första visade sig Mose och överlämnade nycklarna till Israels insamling från jordens fyra hörn, vilket innebär missionsarbete. För det andra visade sig Elias och överlämnade nycklarna till Abrahams evangeliums tidsutdelning, vilket innefattar återställelsen av Abrahams förbund. President Russell M. Nelson har undervisat om att syftet med förbundets nycklar är att förbereda medlemmarna för Guds rike. Han sa att vi vet vilka vi är och vad Gud förväntar sig av oss. För det tredje visade sig Elia och överlämnade beseglingsmaktens nycklar för den här tidsutdelningen, vilket innebär släktforskningsarbete och ställföreträdande tempelförrättningar som möjliggör frälsning för levande och döda. Det finns under ledning av första presidentskapet och de 12 kvorum tre verkställande råd på kyrkans huvudkontor som har uppsikt över de här tre gudagivna ansvaren som är baserade på de nycklar som återställdes i Kirklands tempel. Dessa är verkställande missionsrådet, verkställande rådet för prästadömet och familjen samt verkställande rådet för tempel och släktforskning. Var står vi idag när det gäller att uppfylla dessa gudagivna ansvar? För det första, vad gäller Moses återställelse av nycklarna till Israels insamling har vi idag ungefär 70 000 missionärer spridda över jorden som predikar hans evangelium för att samla hans utvalda. Det här är början av uppfyllelsen av det stora och förunderliga verk som Nefi förutsåg bland både icke-judar och Israels hus. Nefi såg vår tid när Guds heliga skulle finnas över hela jordens yta, men deras antal skulle vara litet på grund av ogudaktighet. Däremot förutsåg han att de skulle vara beväpnade med rättfärdighet och med Guds kraft i stor härlighet. Med tanke på den återställda kyrkans korta historia har missionsarbetet varit slående. Vi ser uppfyllelsen av Nefis syn. Även om vi är relativt få, fortsätter vi våra ansträngningar och sträcker oss ut till dem som vill lyssna på frälsarens budskap. För det andra visade sig Elias och överlämnade Abrahams evangeliums tidsutdelning och förkunnade att i oss och vår avkomma skulle alla släktled efter oss bli välsignade. Under den här konferensen har viktig vägledning framförts för att utrusta de heliga och förbereda dem för Guds rike. Det som annonserades på prästerdömsmötet gällande prästerdömet och det som har gällande stödverksamheten som undervisade så fint under det här mötet är undervisning från Gud. För det tredje överlämnar Elia beseglingsnycklarna för den här tidsutdelningen. För oss som lever idag är ökningen av antalet tempel- och släktforskningsarbetet helt fenomenal. Den här takten kommer att fortsätta och öka fram till frälsarens andra ankomst så att inte hela jorden blir fullständigt ödelagd vid hans ankomst. Släktforskningen, himmelsvälsignad genom teknologin, har ökat dramatiskt de senaste åren. Det skulle vara oklokt av oss att luta oss tillbaka vad gäller de här gudagivna ansvaret och förvänta oss att moster Jane eller någon annan hängiven släkting ska ta hand om det. Låt mig återge president Joseph Fielding Smiths rättframma ord. Ingen är undantagen från den här stora skyldigheten. Det fordras av aposteln lika väl som av den ödmjukaste äldste eller syster. Plats, utmärkelse eller lång tjänst i kyrkan berättar oss inte att försumma våra dödas frälsning. Nu har vi tempel över hela världen och medel från allmänna hjälpfonden för tempelbesökare som har behov och som bor långt från ett tempel. Det skulle vara bra om vi utvärderade våra ansträngningar när det gäller vår strävan att utföra missionsarbete, tempeltjänst och släktforskning och att förbereda oss för att möta Gud. Rättfärdighet, enighet och jämlikhet inför Herren är grunden för dessa heliga ansvar. Vad det gäller rättfärdighet är det här livet tiden för oss alla att förbereda oss för att möta Gud. Mormons bok ger flera exempel på de tragiska konsekvenserna av att enskilda eller grupper inte håller Guds bud. Under min livstid har världsliga frågor och bekymmer gått från den ena ytterligheten till den andra. Från lättsinniga och obetydliga sysselsättningar till allvarlig omoral. Det är bra att ofrivillig omoral har lagts i dagen och fördömts. Sådan ofrivillig omoral är mot Guds och samhällets lagar. Men de som förstår Guds plan måste också motsätta sig omoral trots samtycke, vilket också är en synd. Vårt tillkännagivande om familjen varnar för att de som bryter mot kyskhetsbudet, som förgriper sig på maka eller barn eller någon annan, en dag kommer att stå ansvariga inför Gud. När vi tittar oss omkring och ser förödelsen av ogudaktighet och beroende vart vi än vänder oss, om vi själva är riktigt bekymrade över vår frälsares slutliga dom, bör vi söka omvändelse. Jag är rädd att många inte längre känner sig ansvariga inför Gud och inte vänder sig till skrifterna eller profeterna för vägledning. Om vi som samhälle skulle begrunda syndens följder skulle det bli ett massivt offentligt motstånd mot pornografi och objektifieringen av kvinnor. Som Alma sa till sin son Corianton i Mormons bok, ogudaktighet har aldrig inneburit lycka. Vad gäller enighet så förkunnade frälsaren, om ni inte är ett så är ni inte mina. Vi vet att den stridslystne anden är av djävulen. I dagens samhälle ignoreras i stort sett skriftens befallning om enighet och för många människor ligger tonvikten istället på grupptillhörigheten som ofta baseras på status, kön, ras eller välstånd. I många länder, om inte de flesta, är människor oeniga om hur man ska leva. Ett tydligt tema inom utbildningen har varit att betona maktkamper, privilegier, förtryck och en mängd andra förhållanden som skiljer människor åt. I Herrens kyrka är den enda kultur vi håller oss till och undervisar om Jesu Kristi evangeliums kultur. Den enighet vi söker är att vara förenade med frälsaren och hans lärdomar. När vi nu ser på kyrkans primära syften är alla de grunderna på jämlikhet inför Gud och följer Jesu Kristi evangelium. När det gäller missionsarbete är det främsta kravet för dop att man ödmjukar sig inför Gud och kommer fram med ett förkrossat hjärta och en motfärdig andning. Utbildning, välstånd, ras eller nationellt ursprung övervägs inte ens. Utöver det så känner missionärerna ödmjukt, vart de än blir kallade. De försöker inte känna utifrån världens statusmått eller med framtida yrkesbanor och åtanke. De tjänar av allt sitt hjärta, sin förmåga, sitt förstånd och sin styrka oavsett var de skickas. De väljer inte sina missionskamrater och de försöker flitigt utveckla kristuslika egenskaper, vilket utgör kärnan i Jesu Kristi kultur. Skrifterna ger vägledning för våra viktigaste relationer. Frälsaren undervisar om att första budet var att älska Herren i Gud och det andra är älska din nästa som dig själv. Frälsaren förklarade sedan att var och en är vår nästa. Mormons bok är klart att det inte ska finnas några iter, grupper eller klasser. Vi måste vara eniga och jämlika. Heliga förrättningar och gudomliga ansvar bygger på det här villkoret. Jag skulle förvänta mig att era egna upplevelser i templet liknar mina. Varje gång jag lämnade arbetsdagens värld i San Francisco och kom till Oaklands tempel kunde jag känna en överväldigande känsla av kärlek och frid. En stor del av det här låg i att jag kände att jag var närmare Gud och hans syften. De frälsande förrättningarna var mitt främsta fokus. Men en stor del av de där underbara känslorna kom av den jämlikhet och enighet som genomsyrar templet. Alla är klädda i vitt. Det finns inga tecken på välstånd, rang eller utbildningsnivå. Vi är alla bröder och systrar som ödmjukar oss inför Gud. I det heliga beseglingsrummet är det eviga äktenskapets förrättning samma för alla. Jag älskar det faktum att par från de mest ödmjuka omständigheter och par från de mest förmögna omständigheter får precis samma upplevelse. De bär samma klädnader och ingår samma förbund över samma altare. De får också samma eviga prästadöms välsignelser. Där utförs ett vackert tempel som byggts med de heligas tionde pengar som ett heligt Herrens hus. Att uppfylla gudagivna ansvar grundade på rättfärdighet, enighet och jämlikhet inför Herren ger personlig lycka och frid i den här världen och förbereder oss för evigt liv i den kommande världen. Det förbereder oss för att möta Gud. Vi ber att var och en av er, oavsett era nuvarande omständigheter, rådgör med er biskop och blir värdiga en tempelrekommendation. Vi är tacksamma för att många fler medlemmar förbereder sig för templet. Det har i flera år varit en markant ökning av antalet värdiga vuxna som har en tempelrekommendation. Rekommendationerna med begränsad användning för värdiga ungdomar har ökat dramatiskt de senaste 2 åren. Det är tydligt att den trofasta kärnan av medlemmar i kyrkan aldrig har varit starkare. Slutligen, var förvissade om att kyrkans ledare som presiderar över kyrkans gudegivna syften får gudomlig hjälp. Den här vägledningen kommer från anden och ibland direkt från frälsaren. Båda typer av andlig vägledning ges. Jag är tacksam över att ha fått sådan hjälp. Men vägledningen ges i Herrens tid, rad på rad och bud på bud. När en allvetande Herre avsiktligt väljer att undervisa oss. Vägledning för hela kyrkan kommer enbart till hans profet. Vi har alla haft privilegiet att stödja president Russell M. Nelson som vår profet och president för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga under den här konferensen. Vi i det 12:s råd som grupp och personligen fick en stor andlig upplevelse när vi la våra händer på president Nelsons huvud och när president Dallin H. Oaks som agerade språkrör ordinerade och avskilde honom till president för kyrkan. Jag vittnar om att han var förutordinerad och att han har förberetts under hela sitt liv för att bli Herrens profet i vår tid. I Jesu Kristi namn. Amen.
At the conclusion of the conference,
nu i slutet av konferensen uttrycker vi djup tacksamhet och uppskattning till alla som arbetat så hängivet för att förbereda de här mötena. Vi tackar de som har talat och de som har framfört upplyftande musik. Avslutande talare för det här mötet är vår älskade profet, president Russell M. Nelson. Efter hans tal avslutar kören den här konferensen med att sjunga "Låt oss sträva fram". Avslutningsbönen får vi därefter äldste Valerie V. Cordon i det 70-års korum, och konferensen avslutas.
Mina älskade bröder och systrar, när vi nu kommer till slutet på denna historiska konferens vill jag med er tacka Herren för hans ledning och inspirerande inflytande. Musiken har varit vacker och upplyftande. Talen har inte bara varit uppbyggande, utan de har varit livsförändrande. I högtidlig församling har vi röstat in ett nytt första presidentskap. Två framstående män har insatt sig i den 12 apostlarnas kvorum, och 8 nya generalauktoritets 70 har kallats. Nu sammanfattas vår förnyade beslutsamhet, vår utmaning och vårt uppdrag att gå framåt i en favoritsalm. Låt oss sträva fram ut i enighet och ljus, så att när vi än dör vi kan nå Faderns hus. Låt oss höja sanningens svärd i vår kamp att sprida Guds ord och bud. Frukta icke ondskans hån och hot. Modigt går vi fienden emot. Ty vår Herre står bredvid oss i den strid som vi kämpar denna sista tid. Jag uppmanar er att studera den här konferensens budskap ofta, upprepat under de närmsta 6 månaderna. Sök medvetet efter sätt att införliva de här budskapen i era hemaftnar, er evangelieundervisning, era samtal med familjemedlemmar och vänner, ja, även era samtal med människor av annan tro. Många goda människor reagerar positivt för de sanningar som förkunnas under den här konferensen när de framförs kärleksfullt. Och er önskan att lyda växer när ni minns och begrundar det ni känt under de senaste 2 dagarna. Den här generalkonferensen markerar inledningen på en ny tidsålder av tjänande. Herren har tydligt justerat sättet att ta hand om varandra. Systrar och bröder, gamla och unga, kommer att tjäna varandra på ett nytt, heligare sätt. Äldstekvorum kommer att stärkas för att kunna välsigna mäns, kvinnors och barns liv över hela världen. Hjälpföreningens systrar kommer att fortsätta att tjäna på sitt unika kärleksfulla sätt och ge tillfällen för yngre systrar som vederbörligen utsätts att verka tillsammans med dem. Vårt budskap till världen är enkelt och uppriktigt. Vi inbjuder alla Guds barn på båda sidor om slöjan att komma till frälsaren, ta emot det heliga templets välsignelser, nå bestående glädje och bli berättigade till evigt liv. Slutlig upphöjelse kräver fullständig trohet nu mot förbund vi ingår och förrättningar vi tar emot i Herrens hus. Vi har just nu 159 tempel i drift, och fler håller på att uppföras. Vi vill föra templen närmare kyrkans växande medlemskap. Så vi är nu glädjen att tillkännage planer för att uppföra tempel på följande 7 platser. På följande platser kommer de templen att uppföras: Salta, Argentina; Bangalore i Indien; Managua i Nicaragua; Cagayan de Oro i Filippinerna; Layton i Utah;
Richmond, Virginia;
Richmond i Virginia.
And a major city yet to be determined.
Och en större stad i Ryssland som inte har beslutats ännu vilken det blir. Mina kära bröder och systrar, uppförandet av de här templen kommer kanske inte att förändra era liv, men er tid i templet kommer säkerligen att göra det. I den andan välsignar jag er till att kunna urskilja det som kan läggas åt sidan så att ni kan tillbringa mer tid i templet. Jag välsignar er med större harmoni och kärlek i era hem och en djupare önskan att vårda era eviga familjeband. Jag välsignar er med ökad tro på Herren Jesus Kristus och med större förmåga att följa honom som hans sanna lärjungar. Jag välsignar er till att höja er röst i vittnesbörd som jag gör nu om att vi är verksamma i den allsmäktige Gudens verk. Jesus är Kristus. Detta är hans kyrka som han leder genom sina smorda tjänare. Det vittnar jag om i kärlek till er alla. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Our dear Heavenly Father.
Vår kära himmelske fader. Denna speciella påsksöndag tackar vi dig för gåvan av din son Jesus Kristus. För din kärlek. Och välsignelsen att ha profeter i vår tid. Vi ber dig idag. För din nåd och hjälp att ha kristuslika egenskaper och verka på Kristus sätt. Vi ber om mod att följa vår profet, att avsätta tid att gå till templet och vara mer som din son. Vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen. Det här var en utsändning av den 188:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod Mormon Tabernacle Choir. Den här utsändningen tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.